Hej allihop och varmt välkommen till veckans avsnitt av Kundupplevelsepodden. Podden för dig som arbetar med kundupplevelse eller bara du som älskar ämnet. Mitt namn är Elin Öster och jag är medgrundare till Experience Managementbyrån Dungy i Lund. Ibland träffar jag människor som tänker sig att förbättrad kundupplevelse, det handlar om att få konsumenter att konsumera mer och därmed tänker sig att det inte skulle kunna vara förenligt med miljö och hållbarhet. Men så är faktiskt sällan fallet i de projekten som vi på Dungy sysslar med. Och någon annan som brinner för att hjälpa människor att fatta bra beslut, medvetna beslut som gynnar både miljö och människor på ett enkelt sätt är Daniel Gillian. Han är co-founder och head of growth på Food Fighters. Och i det här avsnittet så kommer han berätta om hur det här med miljö och hållbarhet hänger ihop med kundupplevelse. Daniel, varmt välkommen till Kundupplevelsepodden.
Ja, men tack så hemskt mycket.
Vad kul att jag fick ju tips om dig av din kollega Sanna.
Hon är bra på att tipsa om mig.
Ja, hon sa att kundupplevelse, då måste ni prata med min kollega Daniel.
Ja, men jag har nog gjort ganska många sådana saker genom åren, även fast jag själv när man gör de sakerna kanske inte riktigt från början tänkte på vad det var man gjorde.
Ja.
Men när man sedan mer aktivt börjar jobba med kundupplevelser så inser man att man faktiskt har väldigt, väldigt mycket erfarenhet och har lärt sig genom en mängd olika misstag.
Ja, ja, det är misstagen man lär sig av.
Ja, men det tycker jag.
Mm. Och din bakgrund som sagt, den är ju blandad. Jättespännande tycker jag. Kan du inte berätta hur du hamnade på Food Fighters? Vad ledde dig dit?
Ja, en ganska brokig resa får man nog säga i alla fall. Jag började med att jobba med fritidsbarn.
Mm.
Så egentligen allt mellan sexårsverksamhet och ungdomsgårdar har jag varit med och startat upp.
Mm.
Och sen så när jag hade gjort det nästan 10 år så bestämde jag mig för att sticka ut på en långresa som blev 15 månader.
Mm.
Och när jag kom hem så insåg jag att då hade man inte längre någon rätt till A-kassa och sådana saker.
Mm, just det.
Och efter 15 månaders resa så hade jag ju inte lagt upp någon buffert för att komma hem. Utan jag behövde jobb så fort det någonsin gick, helst samma dag.
Mm.
Och då blev jag säljare, vilket kändes vansinnigt galet efter 10 år inom barnomsorgen.
Ja.
Så jag satt bland annat och jobbade och som annonssäljare och key-account manager för ett bolag som sålde annonser i Aftonbladet och Metro.
Mm.
Och några år senare så startade jag och mina kompisar upp ett företag som heter Bullbar.
Ja.
Det finns i Stockholm på 4 ställen till och med.
Ja, är det samma som i Malmö?
Ja, det finns i Stockholm, Örebro, Göteborg, Malmö, Köpenhamn.
Ja, där är jag ju flitig besökare.
Jaha, kul. Ja. Där jobbade jag nog med några av mina första kundupplevelser baserade jobb skulle jag säga.
Ja, men det gjorde ni bra kan jag säga.
Ja, men vad bra. Då höll jag på med det ett par år och sen började jag spela poker.
Okej.
Tyvärr inte om de här summorna man läste om i tidningar och såg på nyheter. Men jag spelade poker så att jag kunde betala mina räkningar och så vidare. Och var borta från Sverige de mörkaste 3-5 månaderna per år.
Mm-hmm.
Och sen så blev vi folk duktiga på att spela poker. Då var det inte riktigt lika roligt länge tyckte jag.
Nej.
De som var dåliga bestämdes för att göra något annat med sitt liv och övriga blev väldigt, väldigt duktiga.
Övriga började spela bull istället.
Ja, övriga hängde på bullbar istället.
Ja.
Nej, men bull var nog så att jag totalvägrade 3 års tid när mina polare började spela för jag tyckte det var så vansinnigt fånigt.
Okej.
Men när jag väl började spela och fick lära mig hur otroligt mycket taktik och de delarna det är så blev jag faktiskt fast i det.
Ja.
Så boll spelar jag mycket, poker spelar jag inte alls längre.
Mm.
Jag kommenterade poker i Pokermiljonen och på Svenska Spels SM.
Okej.
Okay. Och det var väl kanske inte så att jag var den absolut bästa pokerspelaren som har kommenterat, utan det var väl mer att när jag hade möten med de som var ansvariga för de här sändningarna så tittade jag på ett annat perspektiv.
Mm. Mm.
Väldigt mycket så hade man ju åtminstone tidigare kommenterat poker för de väldigt initierade pokerspelarna.
Mm.
Och om man tittar på vad de här sändningarna egentligen gick ut på så var det ju för pokerbolagen att få fler nya användare.
Just det.
Så att jag hade några möten med dem om vem man kommenterade för. Vad var syftet med sändningen? Mm. Var det att liksom bara locka proffsspelarna eller var det att lära folk att spela mer poker?
Så det blev någon typ av inkluderande kommunikation?
Ja, men det, ja, jag tyckte att de var väldigt luddiga i sitt sätt. Jag kom in lite grann som någon sorts liten konsult och tittade på hur de skulle lägga upp sin sändning.
Mm.
Och där tyckte jag att man behövde jobba mer på vad gemene man var intresserad av.
Ja.
Och det var ju enkelhet. Och enkelhet är väl något som har legat som en röd tråd inom saker jag gjort.
Ja.
Så efter det så började jag jobba som säljare igen åt en kompis. Och insåg att det tyckte jag inte var så roligt med de saker jag sålde. Och i samma veva så kom Friends rapport om att 60 000 barn var mobbade i svenska skolor.
Mm, mm.
Och med min bakgrund inom barn och omsorg så tyckte jag att det var ju bra att rapporten kom. Men jag tyckte att den bet tag i problemet i fel ände.
Mm, mm.
Att identifiera 60 000 mobbade barn löser inte problemet. Det är andra änden vi behöver jobba.
Ja.
Så jag bestämde mig för att skriva en föreläsning mot mobbning. Och när jag hade gjort det så kontaktade jag lite skolor som var redo att betala väldigt, väldigt lite pengar för att ha mig på sina skolor.
Mm.
Så då behövde jag helt enkelt hitta någonting jag kunde tjäna pengar på så att jag kunde föreläsa gratis. Och då startade jag ett annat företag och jobbade med det ett tag. Och när jag kände att det här skulle ju faktiskt kunna flyga.
Mm.
Jag är bra på massor med olika saker, men jag är rätt dålig på vissa andra saker. Och då började jag fundera på vem tusen jag skulle slå en signal. Och då slog jag Sanna en signal som jag jobbar med tillsammans i Food Fighters också.
Ja.
Och frågade om hon inte ville vara med. Och det var hon. Och så gjorde vi det i 9 månader. Och med både muntliga och skriftliga okej från Skatteverket att idén funkade. Vår affärsidé funkade. Vår betalningsmodell funkade. Och efter 9 månaders oavlönat jobb så kom det ett mejl från Skatteverket. Där de sa, oops, vi har haft fel.
Jaha.
Så på det sättet kan man säga att Food Fighters föddes.
Okay.
Nu fick du en väldigt lång omväg.
Då blev man ju nyfiken på vad som hände sen då?
Nej, men någonstans var det så att när vi insåg att den här idén inte skulle kunna funka med oss som den goda spelaren. För vi hade väl båda två insett att vi vill göra nytta. Vi vill göra bra saker. Och när den här idén föll så hade vi egentligen i åtanke med den då att vi skulle hjälpa människor som inte har så mycket pengar kvar i plånboken i slutet av månaden att kunna få lite extra. Och på den tiden när vi började titta på det här så fanns det inte ens någon jämförelsesida vad det gällde priser på livsmedel.
Nej.
Och då tänkte vi, då kan vi börja jobba med det. Och snubblade väl mer eller mindre in på de här 17 globala målen. Och insåg till slut att nästan 30% av våra klimatavtryck kommer från det vi äter.
Mm.
Och det är en otroligt stor andel som faktiskt motsvarar alla våra transporter inklusive flygresor.
Uh-huh.
Och där kände vi att det här går ju faktiskt att halvera utan att sluta äta någonting av det vi äter idag.
Mm.
Men vi behöver balansera om hur vi äter och det behöver bli otroligt mycket enklare att välja.
Mm.
För det var väl det vi själva kände vid något tillfälle. Vi stod i en affär och skulle välja en honung.
Mm.
På hyllan där så greppade jag en ekologisk honung och för en gång skulle titta på baksidan av burken, vilket jag aldrig brukar göra. Och där stod det 50% Nicaragua, 50% Mexiko.
Mm-hmm.
Och på den här tiden var väl jag ganska allmänt ointresserad av olika märkningar och klimatavtryck och så vidare. Jag var väl till och med osäker på om ekologiskt, är det bra för klimatet eller är det för miljön eller handlar det om min egen hälsa? Men jag förstod att det kunde inte vara så klimatsmart att sälja eller köpa en honung i Sverige som har flugits från Nicaragua och Mexiko för att blandas ihop på ett tredje ställe för att sedan säljas i Sverige.
Ja.
Och vi insåg att det här borde det finnas hjälp för. Så vi började leta efter hjälp som kunde hjälpa oss som konsumenter att faktiskt handla mer både miljö, klimatsmart och hälsosamt.
Ja.
Och insåg att det fanns faktiskt ingen bra hjälp.
Nej, det stod väl knappt på framsidan av produkterna här eller vad de...
Nej, på väldigt mycket så är det så. Sen ju mer vi har lärt oss är det ju tyvärr så att mat är extremt komplext. Där en produkt kan vara bra för klimatet men ha negativa miljöaspekter.
Ja.
Eller du kan ha en hälsosam produkt som både är klimat och miljö osmart.
Mm.
Och vi kände ju ganska snabbt att det här går ju inte för gemene konsument att hålla reda på.
Mm.
Så att Sanna bestämde sig för att vi ska bygga en pris- och utbudsjämförelsetjänst. Som gör de här besluten åt konsumenten.
Om man skulle sammanfatta din bakgrund och din erfarenhet. Vad som ledde dig till Food Fighters. Så ser jag ett mönster av att förmedla ett budskap på något sätt.
Ja, men jag har nog alltid på något vis velat göra saker för de som är utsatta. Den ifall det har varit barn som jag har jobbat med, eller om det har varit, nu var inte det utsatta om vi tar pokerspelandet, men så här, för de som behöver lära sig mer, om det är nu syftet, eller med det här. Och det finns ju två extremt stora globala problem vad det gäller just maten vi äter. Och det ena är ju klimatavtrycket. Och det andra är ju folkhälsa. Och någonstans är det så att om vi inte förändrar någonting av det vi äter idag, så kommer 67% av den globala sjukdomsbelastningen bara från sånt vi äter. Eller dricker, eller eventuellt röker. Men det som kallas för välfärdssjukdomar, som är hjärt-kärlsjukdomar, diabetes 2 och viss typ av cancer.
Ja.
Vi har ju fler överviktiga och feta människor i världen än vad vi har svältande människor i världen. Och bara i Sverige så kostar fetma 70 miljarder på årsbasis.
Ja.
Barnfetma ligger på 10 miljarder. Och de här siffrorna kommer ligga på, jag tror att det är 100 miljarder 2030, men den törs jag inte svära på. Men det är ett extremt växande problem.
Ja.
Så att vill man då som konsument, vilket 76% av den svenska befolkningen hävdar, att man vill handla mer hållbart, men att vi ändå inte lyckas i större utsträckning än vad som sker, då saknas det ju någonting i själva systemet, tycker jag.
Ja, men det är så svårt. Det blir nästan ett heltidsjobb om man som konsument ska kolla upp allting som man handlar i butiken.
Jag tror inte att någon faller. Jag brukar benämna mig själv som urtypen för en lat medelålders svensk. Jag vill, men jag orkar inte.
Ja.
Jag kommer inte lära mig skillnaden på 40-50 olika märkningar som finns i en butik för att hjälpa mig. Det blir ingen hjälp. Jag kommer inte ladda ner en 72-sidig pdf-rapport från någon forskningsinstitut, utan jag skulle helst vilja säga, skulle inte jag kunna outsourca mina hållbara val? Finns det någon som kan hjälpa mig med det här, som tar beslut åt mig, och helst ska det vara gratis?
Ja.
Och det är det som Sanna bygger nu, och den tjänst vi kommer lansera då.
Ja, för berätta om vad Foodfighters är för någonting.
Ja, men egentligen kan man väl säga att det är tre stycken olika ben. Men om vi börjar med vad vi vill göra. Vi vill hjälpa konsumenter att på ett enkelt sätt handla miljö, klimatsmart och hälsosamt. Så att vi har byggt upp våra dimensioner av hållbarhet. Vilket är klimat, miljö, hållbara villkor för både människor och djur som jobbar i produktionen. Eller är en del av produktionen. Pris och hälsa. Där vi egentligen vill riva ner den här kunskapsbarriären. Det ska ju inte vara som du sa, att det krävs ett heltidsjobb för att gå och handla.
Nej.
Utan från start bygger vi en marknadsplats. Tänk dig ett Airbnb eller ett Booking eller ett Price Runner för mat. Med inbyggda smarta filter för de här dimensionerna. Klimat, miljö, hållbara villkor, pris och hälsa.
Men hur funkar det då? Då berättar ni vad som är smart att handla, och sen går jag till valfri matvarubutik och köpa det som ni rekommenderar.
Från start kommer vi lägga fokus på onlinehandeln.
Ja.
Och det är till största delen också beroende på kundupplevelse. Vi tror inte att den större delen av konsumenterna är redo att göra jobbet först på en telefon eller på datorn, och sen gå iväg med en lista och sen stå och välja i affären och leta efter det varumärket som vi rekommenderar. Utan från start blir det precis som när jag var liten. Man får en inköpslista som man fick av mamma när man skulle gå och handla.
Ja.
Nu ska jag handla, och så fyller jag i min inköpslista. Sen om det är makaroner och fläskfilé, eller om det bara är broccoli och växtbaserat eller vad det nu kan vara. Utan jag fyller i min inköpslista. Sen är du klar. Sen ger vi varje livsmedelskedja som är tillgänglig för dig online en poäng på varje produkt. Klimatpåverkan, miljöpåverkan, hållbara villkor, pris och hälsa. Så precis när du har tryckt på knappen på Booking, om du ska boka ett boende, så är det så här, ja, men nu har jag fyllt i min inköpslista, så trycker du på knappen. Då presenterar vi en ranking på alla de här livsmedelskedjorna som är tillgängliga för dig. Just det du ska handla idag, så ser det ut så här. På första plats har vi livsmedelskedja A. Där har du så här lite klimatpåverkan, miljöpåverkan och så vidare. Och här har du slutpriset. Och så kanske du tycker, jäkla, 1180 kronor var lite tufft. Och så scrollar du ner till andra eller tredje plats och ser att det kanske inte var så stora skillnader på de här dimensionerna den här gången. Men att här kostar 1024 kronor. Så vi vill både hjälpa med de hållbara valen men också göra det möjligt för fler att vara hållbara. För vi är på väg in att det börjar bli en klassfråga istället.
Ja, ja verkligen.
Och sen inser vi också att det är sådär med vissa människor kanske inte tycker att klimat och miljö är ett problem. Till dem vill jag säga skärp er, men jag accepterar att ni har den tanken. Och då kanske det är sådär, men hälsa är min viktigaste parameter.
Mm.
Jag vill sortera om allt det här på bara hälsa. Då trycker du på hälsa, då sorterar vi om alla livsmedelskedjor på bara den parametern.
Mm.
Eller så kanske det är så att du anser att du inte har den ekonomiska möjligheten att handla hållbart. Och så vill du bara använda oss som en prisjämförelsetjänst. Men då kanske det står tredje gången du kommer tillbaka. Hej, hjärtligt välkommen tillbaka Elin. Nu har vi garanterat dig marknadens billigaste pris för de två tidigare tillfällena.
Mm.
Är du intresserad av de 2-3 produkter med minst prispåslag som ger oss en bättre framtid? Och så kanske du ser att den här gången rör sig om 2,78 kronor. Och så kan vi börja jobba både nudging och gamification-mässigt för att få dig till nästa steg.
Ja, just det.
Så sen handlar det, nästa steg blir ju om att göra det lite roligare.
Mm.
Jag har ju alltid haft uppfattningar om att hållbart är lite tråkigt. Det är lite grått och det är mossgrönt och det är en specifik typ av människa. Nej, men jag tror att vi är flera som sitter med den.
Ja, det är nog absolut. Här,
vi behöver ändra normen. Det är så här, fan det är coolt att vara hållbar.
Ja.
Så vad vi gör när du har varit och handlat hos oss så är det så här att när du kommer tillbaka så redovisar vi din veckas senaste köp om du vill titta på det. Hur ser mina köp ut i siffror?
Mm.
Det här har varit de 5 produkter som ger mest klimatpåverkan. Det här har varit de produkter som ser ut så här. Så här ser du dina inköp ut med andra människor i samma livssituation. Mm. Om det är ensamhushåll eller om det är hushåll med 2 barn under 10 och så vidare. Och sen så lägger vi också på lite utmaningar och grejer så att du faktiskt kan se hur långt du skulle kunna gå. Så att lite grann som ett roligt spel där du sparar pengar och sparar planeten.
Så är man en barnfamilj så kanske man till och med vill involvera barnen i det här?
Ja, men det tycker jag definitivt att man ska kunna göra. Ja. Absolut.
Intressant. Men för det låter ju som att du har utgått ifrån ett problem. Du tittar på en honung och såg dig omkring och tänkte att nej, men så här kan vi inte ha det. Och på något sätt där så är det ju något form av antropologiskt research som du har gjort. Vi pratat om det i andra poddavsnitt att se och uppleva och känna av sin omgivning för att få koll på vad som är människors behov och utmaningar och allt det här. Det blir ju en rätt så bra utgångspunkt när man ska titta på kundupplevelse och innovera och sådär. Hur har ni gjort när ni har tittat på liksom, utifrån kundens perspektiv?
Först på den mer eller mindre omöjliga uppgiften att vara en bra konsument med den hjälp som finns idag.
Mm.
Den mesta hjälpen som finns eller har funnits, den har ju funnits isolerad utanför själva köpsituationen. Jag har kunnat gå in i någon matkalkylator och skriva lite saker. Jag har kunnat gå in och läsa en artikel. Och sen så ska jag då, förväntas jag som konsument, ha kvar minnet och kunskapen jag har läst på mig till en köpsituation där det normalt har ungefär 4 sekunder på oss när vi ska välja den till höger eller den till vänster.
Mm.
För mig så är det en helt ohållbar situation. Och jag tycker att det där genomsyrar ganska många delar i att försöka göra rätt.
Mm.
Det är så många gånger man behöver göra ett merarbete för att ta ett hållbart beslut. Medan ett icke-hållbart beslut sker någonstans per automatik.
Mm.
Om vi tar vilken hamburgerkedja som helst för några år sedan. Gick jag in och köpte en läsk så fick jag per automatik ett plastlock och ett sugrör.
Mm.
Vill jag inte ha det så var jag tvungen att göra merarbete och säga jag vill inte ha ett plastlock och det funkar bra utan sugrör.
Mm.
Och jag tror att vi behöver göra det tvärtom.
Ja.
Vi behöver liksom vara... Normen ska vara hållbart.
Mm.
Normen ska vara att vill du ha en extra plastpåse eller vad du kan vara för någonting.
Mm.
Säg till om det.
Ja, och det där tycker jag själv är jättesvårt. Man är duktig att ta med sig egna påsar och tygkassar och grejer till butiken. Och sen så allt som är i den där kassen sen har plast runt omkring sig. Då känns det lite så här, jaha.
Ja, man blir ju överraskad, det är precis som jag sa, att ju mer vi har plöjt ner oss i det här området, vi var ju dessutom runt och träffade eller hade telefonmöten med väldigt, väldigt många forskningsinstitut när vi fick idén. För att vi vill att de beslut vi rekommenderar konsumenter ska ju självklart vara forskningsbaserade och inte någonting som jag och Sanna som faktiskt från grunden absolut inte är några livsmedelsexperter eller klimatexperter.
Mm.
Vi har nog en enormt mycket högre kunskap nu än vad gemene man har.
Mm.
Men någonstans är det också så att matsvinnet är ett enormt problem. Och vissa matvaror håller längre om vi plastar in dem.
Mm.
Och där får man ju då i så fall titta på hur förpackningsindustrin fungerar och hur man kan plocka fram mer hållbara material att ha runt vissa av de livsmedel som verkligen behöver det.
Ja.
Sen finns det ju andra livsmedel som absolut inte behöver det, som skulle kunna säljas i lösvikt där vi tar med oss egna behållare och så vidare. Men det är så många delar så att om man får titta på några av dem i taget, tror jag. Mm. Någonstans är det också så att all hjälp en konsument kan få idag är mer än vad den får idag.
Mm.
För i nuläget och framför allt om man tittar på ansvaret i klimatfrågan, så läggs det ett enormt ansvar på mig eller oss som konsumenter.
Mm.
Men vi erbjuds nästan ingen hjälp i form av digital eller underlättande verktyg.
Mm.
Om jag skulle boka en resa, inte tusan skulle jag gå in på flygbolag A, kolla priser och avgångar och sen på B och C och så vidare. Mm. Och sen när jag ska boka boende, utan jag skulle fylla i, det här vill jag ha.
Mm.
Och så skulle någon häftig motor ta fram just det som är intressant för mig. Och det här är det som vi vill implementera i livsmedelsbranschen.
Mm.
Det ska vara en underlättande marknadstjänst. Precis som vilken del vi annars använder. Ska jag byta elbolag så går jag inte in på alla elbolag och jämför vad de har för el eller vad de har för pris. Utan jag går in på ett ställe och så fyller jag i vad jag vill ha och så får jag resultatet presenterat för mig. Det här är bäst, det här är näst bäst, det här är tredje bäst.
Ja, men det är ju väldigt intressant, för att vi som konsumenter, det har vi sett i många studier som vi har gjort, att kunder och alla människor egentligen, vi vill vara duktiga och vi vill vara snälla och vi vill liksom, vi vill väl. Mm. och det där kan ju också skapa en typ av oro och ångestkänsla om man nu vill så gärna handla hållbart, går in i en vanlig fysisk matvarubutik och inte fattar någonting av hur funkar.
Ja, jag håller med till 100%. Alltså, frågan är om du och jag skulle ställa oss på en gata någonstans i Sverige någon dag och fråga vad det är för skillnad på svanen och svalan.
Mm.
Vad betyder UTZ-certifierat? Vad är det för skillnad på EU-ekologiskt, icke-EU, ekologiskt, ekologiskt och så vidare? Det finns ingen som har koll. Och precis som du säger, när vi får dåligt samvete så blir det ännu enklare för oss att inte göra någonting.
Ja.
Och det är det som är problemet.
Mm.
Att det har varit så krångligt. Man pratar ju både om intention to action gap. Alltså, Konsumentverket släppte en rapport för några år sedan där 76% av alla svenskar uppgav att de vill handla hållbart.
Mm.
Men sen är det ju en enormt mycket lägre siffra som faktiskt genomför det här.
Ja.
Och där behöver ju återigen, om vi kommer till kundupplevelse, det behöver vara enklare.
Ja.
Och sen pratar vi inte ens om kund i det här läget. Utan det här pratar ju om att människor vill skapa en bättre framtid för dagens barn och nästa generations barn.
Mm.
Så att det är, i min värld är det inte ens ett kundperspektiv vi jobbar med. Det är ju någonstans ett framtidsperspektiv.
Mm.
Och då behöver det vara enkelt.
Ja. Ja, men det där är ju en väldigt intressant aspekt som egentligen gräver lite djupare kring det här med kundupplevelse, och som vi ser många av de mest framgångsrika bolagen idag, eller organisationer för den delen, jobba med att ja, men vara en så integrerad del av människors liv. Att man som konsument inte kanske ens upplever att man konsumerar när man använder vad det nu kan vara, en tjänst. Och som för er då, den konsumenten betalar ju ingenting för att vara en food fighter.
Nej, utan den här tjänsten ska ju vara helt kostnadsfri för konsumenten.
Mm. Och det är
absolut inte det, och det är en viktig aspekt också. Om man jämför oss med andra företag som vill jobba med kundupplevelse och så vidare, så är det så här, de drivs av att jobba med kundupplevelsen för att få fler kunder att spendera mer pengar på sina produkter.
Mm.
Vi har ingen produkt. Vi är en helt oberoende marknadsplats. Vi drivs inte av någon livsmedelskedja, vi drivs inte av någon branschorganisation. Vi ägs inte eller styrs inte av någon av de här delarna, utan vi har en enkel drivkraft, och det är att vi ska underlätta de beslutsprocesser som gör att konsumenten kan förbättra vår värld.
Mm.
vi kommer aldrig rekommendera dig att välja den där produkten för att vi tjänar pengar på det. Vi kommer rekommendera den av enkla beslutsgrunder.
Mm.
Är den bra ur miljö, klimat, hållbara villkor, pris- och hälsoperspektiv?
Ja.
Det är det enda vi kommer styra mot. Så att jag förstår vad du menar och jag tycker det är bra att man jobbar med kundupplevelsen. Men jag tycker också att vi särskiljer oss tillsammans med några andra utifrån. För att vi gör inte rekommendationer till dig för att tjäna pengar.
Mm.
Vi kommer att tjäna pengar för att vi vill jobba precis på samma sätt som vi var inne på. Om du bokar ett hotell via Booking så får hotellet skicka en förmedlingsavgift till Booking.
Mm.
Och vi vill tjäna massor med pengar. Men för oss är inte pengarna ett drivmedel, utan för oss är pengar ett sätt att efter att vi har testat det här i Sverige testar i större länder för att kunna skapa en större klimatbesparing. Och det behöver vi pengar till.
Mm.
Men vi har kommit på att vi är tillräckligt gamla för, om det nu är ålder som avgör det, men vi har insett att vi drivs inte av pengar längre. Vi är visionsdrivna.
Ja.
Vi vill göra världen bättre.
Mm.
Och för att kunna göra det så kommer vi behöva pengar. Så jag vill inte sitta i din podd här och ljuga om att pengar är helt ointressant. Men det beror också på vad man ska använda dem till.
Ja visst, det är ju ett medel att göra gott.
Ja.
Ja. Men tror du att vi i framtiden kommer prata om upplevelse generellt? Och att ordet kund kommer falla ut?
Nej. Nej. Nej, det tror jag inte. Jag tror att vi kommer ha ungefär samma struktur på det vi handlar.
Mm.
Bara det, jag tror att kundupplevelse kommer vara en otroligt viktig del. Det är väl, pratar man digitala tjänster, så tror jag att kundupplevelse står för 78% av att kunna behålla eller få en kund.
Mm.
Vad du egentligen har för produkt eller kvalitet är inte det viktiga, utan kunden återkommer eller väljer dig till 78% av vad den har för upplevelse.
Mm.
Men om man tittar på övriga delar så är det jag kan tro och hoppas, och kanske framförallt i svansen av Greta Thunberg och den generationen. Jag tror att vi kommer gå lite mer mot att vi kommer börja använda våra plånböcker som det maktmedel det faktiskt är.
Mm.
Och då tror jag också att vi kommer se oss om efter fanbärare i olika branscher.
Mm.
Om jag ska köpa en ny tv. Vem gör de mest hållbara tv-apparaterna?
Mm.
Om jag ska köpa vad det nu kan vara för någonting. Vem leder branschen framåt? Att ge mina pengar till någon som gör precis det som krävs lockar inte mig längre.
Mm.
Det som lockar mig är så här, vilka företag satsar pengar på att vara längre fram än alla andra. De fanbärarna hoppas jag kommer få stora delar av våra plånböcker när vi handlar det vi verkligen behöver handla.
Mm. Och som du också är inne på är att kunskap är ju någon form av makt också, och att ofta så handlar det ju om att man kanske i brist på kunskap då inte vet hur man ska agera för att vara en hållbar konsument.
Och
då kan det ju faktiskt bli någon typ av status att ha mycket kunskap om hållbarhet och status på kanske, nu bara jag spekulerar här, men status utifrån något dåligt. Att man använder det som någon form av, man är lite finare för att man kan lite mer om hållbarhet. Utan att det ska vara kommersiellt kunskapsområde för alla.
Ja, men jag håller med dig, absolut. Och jag tror att det börjar bli så också. Men problemet som fortfarande finns och kanske framförallt eftersom vi lever i en värld som blir mer och mer polariserad, så är det så här, tittar vi på de användare eller följare som vi har i nuläget, så det känns som att alla tycker att någon gör för lite.
Mm.
Är du en etisk vegan så ser du ner på veganen. Är du vegan så ser du ner på vegetarianen. Är du vegetarian så ser du ner på laktovegetarianen.
Mm.
Och till slut så är det så här att för den familj eller person som väljer att ska vi inte testa en vegetarisk rätt i veckan, så den stöttningen som jag tycker borde finnas är ju den som är intressant.
Mm.
För det är någonstans så här, om vi dubblar antalet veganer i Sverige så blir klimatpåverkan minimal i förhållande till om vi skulle få den stora massan att äta 25% mindre nötkött eller mejeriprodukter, eller 30% mindre, eller kanske till och med 50% mindre.
Mm.
Så det är någonstans den stora massan som är det intressanta.
Mm.
Men just det här med kunskapsbiten, för det är ju en av de andra pelarna i vår affärsidé. Det ska ju nästan vara som en personlig coach.
Mm.
Som en Fitbit om du motionerar eller en Duolingo om du ska lära dig språk. Så vill vi hjälpa användaren att förstå beteendet, pusha till nästa nivå och skapa mer kunskap.
Ja.
Ju mer kunskap vi har så vill vi också att vår tjänst ska kunna förändra hela livsmedelssystemet. Jag är lite trött på att gå förbi löpsedeln en gång i halvåret och se att så här mycket tjänar livsmedelsbutiksägaren där du bor. Men när jag går in i en livsmedelsbutik nu så finns varor där ditsatta av egentligen ett syfte. Att driva profit. Och det förstår jag. Men jag skulle ju vilja att vi kan styra det så pass att vi väljer att gå till den livsmedelskedja som sätter mer hållbara produkter i sina butiker. Och det ska ju den här tjänsten underlätta. Så att vi behöver kunskapen och den community-del som vi vill bygga. Att vi faktiskt tillsammans gör någonting stort. I nuläget så är det så här, om man kan halvera sitt klimatavtryck utan att sluta äta någonting av det vi äter idag, så sänker man nästan sitt klimatavtryck med 1 ton per person.
Och det är ju fantastiskt.
Det blir rätt stora delar om vi faktiskt inser att det vi vill hjälpa konsumenter med är välja det klimatsmartaste och miljömässiga till det bästa priset. Det är fler som ska kunna göra det. Vi tillsammans gör det. Och ja, den visualiseringen får du också via verktyget.
Ja, men det är ju så intressant nu när vi pratar om kundupplevelse och hållbarhet. För mig i alla fall så hänger det väldigt tätt ihop. Ska man påverka någon att förändras eller motivera någon att förändras och som du säger en hel community eller ett samhälle att göra det, då bör man ju förstå alla drivkrafter, hinder, frågetecken och sånt där i kundupplevelsen för att driva hållbarheten. Håller du med om det? Och vad är dina tankar om det?
Ja, men absolut. Alltså, det är de absoluta nycklarna. Sen är frågan kanske hur man lyckas med det. Och där tror jag, du var inne på lite grann förut, att det skulle vara en status att ha kunskap eller att vara på något vis smart, om vi säger det. Men om jag återgår till när tjänster som Airbnb och Booking och så vidare dök upp för 10-15 år sedan. Och hur snabbt de helt förändrade sättet vi bokar resor eller boende eller vad det nu skulle kunna vara på. Precis på samma sätt så vill ju vi få folk att inse att handlar du inte via oss så är det ju så väljer du inte det smartaste alternativet. För om jag bara går till en livsmedelskedja, då får jag en begränsning av sortiment. Jag får en begränsning av prisskillnader. Gäller det online så får jag en begränsning i leveranstider. Jag får begränsning av erbjudande. Medan i alla andra delar vi handlar så vill jag ju ha en total marknadsöverblick. Jag vill ju veta, var är det bäst för mig att handla idag? Både för plånboken, för hälsan och för vår planet. Och det är så här, du får automatiskt, det är noll insats och det kostar noll pengar. Och där tycker jag att kundupplevelsen av att använda en marknadstjänst, strunt samma om det är vi eller någonting annat, vi skulle knappt göra det i några andra delar av våra liv. Att hålla fast vid en butik eller ett varumärke eller någonting. Men just när det gäller livsmedel som vi handlar i genomsnitt 2,8 gånger i veckan. Så gör vi det. Och där vill ju vi vara samma disruptiva kraft som förändrade reseindustrin. Eller som ändrade hur vi väljer ett lån nu för tiden. Eller hur vi byter ett elbolag och så vidare. Det ska vara enkelt och någon ska göra jobbet åt mig.
Ja. Det är jätteintressant och om man tänker på hur mycket pengar man lägger på mat om året också. Vad kan det vara? 50-60 tusen kanske?
Ja, beroende på hur ditt hushåll ser ut. Men enligt en undersökning som jag tror att det var Matpriskollen så gjorde det, PROs organisation, så kunde väl en tvåbarnsfamilj spara upp till 22 000 kronor på årsbasis genom att alltid välja den butik som är billigast.
Ja.
Så att det är enorma summor och jämför med om jag ska köpa ett nytt kylskåp. Då sitter jag på Price Runner och letar i 4 timmar för att spara 400 kronor. Men när det gäller den mat jag ska stoppa i kylskåpet under livslängden på kylskåpet så tar jag bara av gammal vana den butik som min mamma handlade på eller den som ligger närmast. Till och med om jag börjar köpa online så använder jag gärna den butik jag handlade fysiskt av. Och där hamnar vi återigen i fördomar. Vad är min fördom mot en konkurrent eller vad är mina kanske positiva fördomar eller hur vi nu ska benämna det kring den livsmedelskedja jag använder istället för att jag faktiskt får det presenteras. Så här ser det ut på svart på vitt.
Ja. Ja, men jag tycker verkligen att ni är ett sånt bra exempel på varför, när kundupplevelse verkligen blir avgörande för vår framtid och hållbarheten, och vilken plats förståelse av kundupplevelse har. Att det inte handlar om att tjäna så mycket pengar som möjligt, utan att faktiskt skaffa sig en community så att man kan påverka till det bättre.
Och en möjlighet att faktiskt köpa det bästa till det bästa priset.
Ja.
Det är nog den. Jag utgår ganska ofta, eller vi gjorde väl i början, ifrån mig själv, för att jag, som jag nog sa tidigare också, jag är lat. Jag vill ha det enkelt.
Mm.
Och sen, precis som du var inne på där, i hur man jobbar i början, jag har ju pestat ganska många av mina vänner med de här frågorna. Jag och Sanna har utfört ganska många intervjuer, djupintervjuer med människor.
Mm.
Men sen är det också så här, vad det gäller det här, jag skulle ju aldrig ha en möjlighet att bygga det här utan Sanna. Mm. Sanna är ju vår tech-människa i det. Sanna är ju liksom hjärnan bakom lösningen.
Mm.
Vi har enormt olika styrkor, vilket jag tror också är väldigt bra.
Ja, verkligen. Det är ett bra team, är ju verkligen, och enligt min erfarenhet också, nyckeln till en lyckad företagsresa.
Ja, man brukar säga att man alltid ska umge sig med människor som är smartare än själv. Jag brukar säga att 50% av oss har lyckats.
vi låter vara osagt vem det är då. Ja, men slutligen, vad är ditt bästa tips om man vill börja handla hållbart på riktigt idag?
Ja, du har varit inne på det. Det är ju att skaffa kunskap.
Mm.
I nuläget, eftersom vår tjänst inte är lanserad än, vi jobbar ju på att få vår stängda betalösning klar under hösten.
Ja.
Får man göra en efterlysning här också?
Absolut.
Om man vill vara med och utforma framtidens sätt att handla mat, så kommer vi söka betatester, alltså man testar vår prototyp och säger så här, bu eller bä, det här borde ni ändra på. Och då, för att göra det, så går man in på vår hemsida idag, som heter foodfighters.se. Och så signar man upp sig, och så kan man signa upp sig antingen som betatestare eller om man vill ha ett mejl när tjänsten börjar lanseras eller inte. Så där kan vi vara med och utforma en tjänst som gör att man inte behöver kunskap. Men annars är det kunskap. Men de enklaste sätten är att käka mindre nötkött.
Ja.
Käka mindre mejeriprodukter.
Mm.
Och någonstans är det så här, jag har i hela mitt liv käkat massor med kött. Mm. Jag käkar väldigt mycket mindre. Jag har nästan lagt upp min egen del. Så här, vad behöver jag göra för att nå Parisavtalets 2030-del? Hur mycket behöver jag sänka olika delar av mitt liv för att komma någonstans i närheten av att jag har lyckats?
Mm.
Och det är inte så stora skillnader jag behöver göra.
Nej.
Och det finns faktiskt... nu får jag sitta här och övertyga eventuella män i medelåldern som är som jag. Men så här, det finns så jävla mycket smarriga växtbaserade alternativ.
Oh, ja.
Vi har testat korvgrillning i sommar, vi har testat hamburgare. Jag måste säga att hamburgarna var ju... De växtbaserade hamburgarna var så här, hade någon bara satt den i handen på mig, så hade jag aldrig ifrågasatt om det var en nötköttsbaserad hamburgare eller inte. Det finns supermånga goda alternativ. Och det handlar dessutom om att jag mår bättre.
Ja.
Men jag är absolut inte... Vi har några i gänget som är vegetarianer. Vi har väl någon som är... Nu får man väl skita om det. Nästan vegan, får man vara det?
Mm, Stockholmsvegan.
Ja, precis.
Som man säger här nere i Skåne.
Ja. Nej, men sen så har vi några som fortfarande äter animaliska produkter. Ja. Men vi har dragit ner på det.
Ja.
Och vi har som mål att fortsätta dra ner på det. Men för oss är det så här, vi är inte bättre än någon annan. Jag tror att vårt gäng speglar samhället.
Mm.
Det är så här, vi vill och vi gör bättre.
Mm.
Men annars är det kunskap och käka mindre kött och mindre mejeriprodukter.
Ja,
gå in på vårt Insta-konto och lär dig massor med fiffiga saker om det. Vi heter we_are_foodfighters.
Okej, okay. Nice. We are foodfighters.
Jajamän.
Ja, men det är kul också. Kul att laga veganskt.
Ja, men det var det jag tyckte var jobbigast i början. Både vegetariskt och veganskt. Jag har aldrig lagat den maten. Min mamma var väldigt tidig i klimat- och miljörörelse, så jag var ju den här deppiga grabben som fick sitta och käka surdegsbröd när mina polare käkade Skogaholmslimpa.
Oh, lyx!
Ja, men nu efter förstår jag det. Men då kändes det ju inte så.
Nej.
Och vi fick käka linsgryta. Det var inte så, det var inte önskematen när man var 12 år.
Nej, nej.
Men sen jag blev vuxen så har jag nästan bara lagat mat med kött eller fisk. Så mitt problem har ju varit att börja hitta schyssta recept som jag vill laga.
Ja, verkligen.
Jag gillar indisk mat. Jag menar, nästan all indisk mat är ju egentligen i grunden vegetarisk.
Perfekt.
Sen är vi utanför Indien som gillar att stoppa kött i det. Men
ja.
Nej, det finns skitmycket smarriga grejer.
Verkligen.
Och det är där, det är billigare, det är bättre, det är enklare och jag mår bättre.
Och man slipper jag matkoma på lunchen.
Ja, den brukar jag få ändå, för jag tycker det är så gott. Oavsett om jag äter så äter jag lite för mycket.
Ja, ja, vad härligt. Du, Daniel, stort tack för att du ville vara med i Kundupplevelsepodden. Och stort lycka till också.
Stort tack för att du fick. Det hoppas jag, eller det tackar jag för det behöver vi.
Ja.
Och jag hoppas att vi kan få in dig som en foodfighter i framtiden när vi släpper tjänsten.
Ja, jag ska in med en gång faktiskt och signa mig här. Och det hoppas jag alla lyssnare också gör.
Bra. Var med och utforma framtidens sätt att handla hållbar mat.
Yes, kul. Ha det så bra.
Tack för idag. Tack. Hej.
Hej.
Ja, jösses vad svårt det är att fatta bra beslut som konsument. Min erfarenhet är att de flesta av oss vill fatta bra rationella beslut för att uppfatta oss själva och uppfattas av andra som bra människor. Men när bolagen inte riktigt tänker på att samarbeta och utgå ifrån kundens perspektiv så kan det bli rätt så rörigt. Jag tyckte Daniels beskrivning av hur hållbarhet och miljö hänger ihop med kundupplevelse var väldigt träffande. Och jag ser fram emot att ta in mer av hållbarhetsperspektivet i alla dialoger som har med kundupplevelse att göra för att vi tillsammans ska kunna skapa en bättre värld. Tack så jättemycket Daniel för att du ville vara med i Kundupplevelsepodden. Och tack till er som har lyssnat. Fortsätt gärna att gilla, kommentera och mejla in frågor till kundupplevelsepodden@dungy.se. Glöm inte att prenumerera i din poddapp eller på Spotify så att du inte missar nästa avsnitt. Och jag kan redan nu avslöja att det även har filmats eftersom det är 3 mänskliga deltagare och en deltagare som inte är mänsklig. Så stay tuned så hörs vi nästa vecka. Hej hej!